Niklas Gunnarm heter jag som sagt. Jag jobbar på Svenska Antennspecialisten. Jag håller till i Kalmar, söder om Kalmar. Jag ska prata i 15 minuter och sen får ni gärna ställa frågor därefter. Svenska Antennspecialistens verksamhetsområden omfattar dels utveckling och produktion av antenner för trådlös kommunikation med fokus självklart på VLAN, trådlösa nätverk, men även annan typ av radiokommunikation som Lars var inne på. Vi tittar också väldigt mycket på olika typer av metoder för att bygga, drifta och växa med hitta bra metoder för att bygga nätverk som tål en organisk tillväxt. Man börjar med fåtal kunder men att det växer efterhand. Det stora problemet för de ISP:er som väljer trådlös teknik i Sverige idag är att det är svårt att få lönsamhet i det. Dels är det en tröskel att lära sig tekniken. Man missbedömer folks behov av bandbredd och tjänsterna, till exempel filtankning i form av MP3 och sånt, tar väldigt mycket bandbredd och hur man ska hantera det. Och en följdeffekt av detta är då att vi jobbar väldigt mycket med att titta på verktyg, utveckla verktyg för att bygga nätverk, designa nätverk och för att övervaka dem och drifta näten. Och då använder vi Linux, så vi vill gärna ge så många som möjligt tillgång till den här tekniken och väljer då att utveckla de här sakerna på en öppen plattform. Det här föredragningen här kommer vara ganska teknikorienterad. Ni får gärna som sagt återkomma med frågor efteråt med bakgrundsinformation. Vi vill gärna se ett nät, alltså ett trådlöst nät, ur ett systemperspektiv. Och då kan man åskådliggöra det på det här sättet. Man har en sändare, en kabel, dämpare och antenn. Det är själva sändarsajten. Och vi har en eter, en utbredningsväg, alltså en kanal, överföringskanal mellan station A och B. På mottagaränden till höger har vi en antenn, en kabel och en mottagare. Detta är en generell bild av alla typer av kommunikationssystem. Vad kan man då göra när man har ett antal komponenter på det här sättet? Har man då en rad frihetsgrader. Ofta så har man redan i själva systemdesignen, när man väljer system, typ, arkitektur, design, topologi på nät, så har man låser man ett antal av de här parametrarna. Och val av kabel och antenner, som är vårt kärnområde, kommer ofta in väldigt sent i kedjan. Och det begränsar vårt handlingsutrymme. På sändarsidan så är det främst uteffekt. Det finns restriktioner för hur mycket uteffekt man får ha. På 2,4 GHz får man ha max 100 milliwatt utstrålad effekt. Vilken accessmetod man har, hur man accessar nätet, om man kör frequency hopping eller är DSL-teknik, alltså IEEE 802.11b-teknik. Där ligger fundamentala skillnader, vad som går att göra i nätet, hur mycket bandbredd som går att erhålla till exempel. Vilken datahastighet man kör på. Kör man på en hög datahastighet, 11 megabit i nuvarande standard, 54 megabit i 11a-standarden som kommer på sikt här, så är det direkt knutet till räckvidden. Man kan köra i stort sett 4 gånger så långt på 1 megabit som på 11 megabit till exempel. Och ligger så tillstånd. Det finns dels de här tillståndsfria banden på VLAN. Det finns också till exempel mikrovågsband, så ligger på 18 GHz och uppåt. Det som kräver tillstånd och används mest idag för punkt-till-punkt-kommunikation. På kablage, där har man en hel del frihetsgrader. De parametrar man vill åt främst är dämpning. Man vill ofta ha så låg dämpning som möjligt. Och man vill ha en så liten storlek och så låg pris på kabeln som möjligt. Och självklart vill man ha den tillräckligt lång för att nå mellan sändare och antenn. Eller mottagare och antenn. I antennen är det egentligen så att direktiviteten, alltså förmåga att rikta en radioenergi, gånger verkningsgrad. Man vill ha en direktivitet som ger det täckningsområde man vill ha. Vill man täcka stora ytor eller små ytor, vill man ha en punkt-till-punkt-länk, ska det vara en smal riktad stråle. Vi kommer tillbaka till det här alldeles strax. Man vill ofta ha så hög verkningsgrad som möjligt, alltså ha så låga energiförluster som möjligt. I utbredningskanalen så är de två viktigaste komponenterna FSPL, återkommer till det alltså free space path loss eller frirymddämpning, hur mycket energi som går så att säga förlorad i etern. Och vilken typ av fädning man har, variationer i utbredningsvägen, till exempel på grund av väder och andra saker. I mottagaränden så är det främst känsligheten, hur känslig, hur stor, hur bra öron, hur bra detektionsmåga mottagaren har som styr datahastigheten, hur fort man kan köra. Likaså hur mycket brus, hur mycket annan användning det finns i bandet. På 2,4 GHz så har vi även mikrovågsugnar. Det är inte ett stort problem, men ett visst problem. I tätortsmiljö, i storstäder här, så är brusnivån kanske 10, 15, 20 decibel högre än vad det är på landsorten. Och det sänker räckvidden då med en faktor 4-16 i tätortsmiljö. Man kan bygga betydligt större nät på landsorten än i städerna. Andra viktiga systemparametrar som påverkar både prestanda och lönsamhet är hur många klienter man vill trycka in i ett nät, antal klienter. Likaså hur mycket tillgänglig frekvensutrymme, antal kanaler man har att använda. Vi går raskt vidare. Jag ska presentera tre olika antenntyper kan man säga. Dels så har man antenner för basstationer. Basstationen är ju navet, det motsvarar så switchen eller hubben i ett vanligt trådburet nät. Där finns ett par olika antenntyper för det. Vi kommer in på klientantenner, vilken typ av antenn används för klientutrustning. Och tredje facket, vilken typ av antenn har man för punkt-till-punkt-länkar när man bygger rena länknät, backbone, infrastruktur. Ofta börjar man med en omnidirektionell antenn, alltså en antenn som strålar lika mycket i alla riktningar i horisontalplanet. Här har vi två exempel på till vänster en utomhusmodell, 6 dB direktivitet, och till höger en inomhusantenn som är mer lämplig för att bygga hotspotlösningar till exempel. Vi har bygga en liten lokal cell i en konferensanläggning som det här, eller på ett café eller bibliotek. Ett vanligt problem är att man tror att man behöver så mycket direktivitet som möjligt, så mycket gain som möjligt i antennen för att nå så långt som möjligt, men det är fel. Vad man vill ha är ett strålningsdiagram som ger en tillräckligt god täckning där man har sina kunder. I diagrammet i mitten så visar elevation, alltså strålningsintensitet i vertikalplanet. Den gröna antennen som har 10 dB gain har förvisso 10 dB gain vid horisonten, eller i detta fallet ett par grader över horisonten. Men så fort man kommer ner på vinklar där det faktiskt kan tänkas bo folk minus 20 grader, 20-30 grader under huvudloben, så har den dyra stora antennen tappat 20-30 decibel i vissa riktningar, medan den antenn som har 4 dB mindre direktivitet, 6 dB gain, fortfarande har en fullgod signal. Detta är ett exempel på en kontraintuitiv uppfattning om antennen, att en antenn med mindre gain faktiskt ska fungera bättre. När man går vidare och behöver mer kapacitet på en cell, i en cell, då kan man gå från en omnidirektionell antenn till en sektorantenn, sektorisera sin cell, och då använder man så kallade panelantenner. Detta är samma teknik som används i GSM-basar och UMTS-basar, alltså biltelefoni. Och här är ett exempel på en sån antenn. Det är samma antenn som är avbildad här och avslöjar vad som sitter inuti. Det är plåt och plast. Det är inga hemligheter. Kan gärna titta på den här efteråt. Där har man delat in sitt täckningsområde i sektorer eller tårtbitar, lite populärt kallat. Delar man in till exempel i 4x90 grader så kan man således få in 4 gånger så många abonnenter på samma yta som en omnidirektionell antenn, förutsatt att det finns ledigt frekvensutrymme. Vad som är väldigt viktigt att inte förlora även här är vertikaldiagrammet. Att ha ett diagram som vi ser på det polära diagrammet i mitten som ger ett snyggt avtagande diagram i vertikalplanet. Ett annat sätt att presentera samma data är diagrammet till höger. Och det är den här antennen med 0 respektive 4 graders nedtilt. På fotot där visar något snarare stil med 8-10 grader nedtilt. I detta fallet är ett VLAN enligt 802.11b. Då erhåller man 11 megabit datahastighet upp till 1150 meter ungefär, därefter 5,5 megabit. Det här är ett verktyg för att designa nät med avseende på vilken räckvidd man önskar och vilken höjd över marken man monterar antenner, kablage, effektnivå och så vidare. Att alla de här sakerna finns det beräkningsverktyg för, och det är 100% förutsägbart vilket resultat man kommer få. Och här är till exempel ett exempel på hur man kan montera 4 sådana panelantenner och bygga en multisektorsite på ett och samma rör. Fördelen med denna konfiguration är att i kombination med effektdelar och kablar kan man välja om man vill ha 1 gånger 360 grader. Det är den gröna kurvan i diagrammet. 2 gånger 180, det är de två röda kurvorna, eller 4 gånger 90 grader. Så man kan sätta upp en, utföra en sån antenninstallation och i efterhand välja hur man vill konfigurera sin cell i takt med att antalet användare ökar. Gå in på klientantenner och som parentes, hela den här presentationen finns på vår webbsida antennspecialisten.se om du vill hämta ner, och där finns lite mer beskrivande text ungefär det jag pratar om. På klientsidan, normalt sett så i snitt kan man säga att det går ungefär 10 klienter på en accesspunkt, och därför är ju det 10 gånger viktigare att accesspunktantennen fungerar. Men å andra sidan så på klienten så bör antennen vara billigare i motsvarande utsträckning. Så att det absolut viktigaste designkriteriet man bygger en klientantenn är lågt pris och ändå fullgoda på standard såklart. Två exempel på klientantenn är en liten patchantenn. Den är stor som en pocketbok kan man säga, lite knappt, som monteras på vägg. Lite större alternativ är 14 dB-antennen till höger som är form som en kakform ungefär. Inte så mycket. Förlåt. 4 minuter kvar. Länkantenner. Känner ni igen det? Parabolantenner. Det är två exempel, 45 och 60 cm för att bygga punkt till punkt länkar. Där är två motstridande krav att man vill ha en tillräckligt smal lob för att inte störa andra och inte störas av andra användare. Samtidigt vill man ha en tillräckligt bred lob för att antennen ska vara lätt att rikta och lätt att montera. Och det finns ju självklart många olika utföranden. Några exempel bara på utbredningsvägen, vad man kan råka ut för. Det är det här exemplet. Vi har 4 stycken länkar. Kalmar Borgholm, Mörbylånga Stuvenäs, Mörbylånga Ekenäs. Det är samtliga länkar som går över Kalmarsund. Vi loggar data i nätet för att se hur signalstyrkan varierar. Ett intressant fenomen, om vi tittar på torsdag eftermiddag, ser ni en dipp på 10-15 decibel i alla tre diagrammen som sammanfaller. Detta är en väderleksfront som rör sig i västöstlig riktning i över Kalmarsund och orsakar 10-15 decibel ökad länkförlust under 1-2 timmar. Detta måste man ta hänsyn till, man måste veta hur radiomiljön ser ut när man bygger sitt nät för att kunna dimensionera nätet så man har tillräckligt mycket upptid eller tillräckligt mycket marginal för att hantera det. Och för att jobba med de sakerna, det här är ju inne på Linux-avdelningen, så har vi tagit fram en liten PC-dator som vi kör Linux i. Den här är väldigt kompakt och robust. Och förutom innehåller vanliga serverfunktioner så innehåller den även WaveWatcher som är ett övervakningssystem för VLAN för att samla in den här typen av data och skapa historik. Avslutningsvis vill jag bara proppa lite grann för 3 stycken beräkningsprogram som vi har. De är tillgängliga på vår webbsida och även på ett antal CD-skivor. Ni får gärna ta in här. Jag har 10-tal läx med mig. Man kan räkna ut länkbudget. Det är ju den här länkbudgetmodellen jag presenterade i början. Det finns databas med olika radiotyper och kablage och så vidare. Accesspunktskonfiguratorn, hur man designar sin basstation för att nå ett erhålla lämplig signalstyrka, tillräcklig signalstyrka i tekniskt området. Och avslutningsvis en mjukvara som heter Polplot för att rita upp polära diagram från de antenntyper som finns på marknaden. De här verktygen finns på, som sagt, på CD och webbsidan.